Finns en stor nyfikenhet idag just kring döden och vad som händer efter döden. Ja, det finns många inbitna ateister och humanister också i vårt land som menar att allt är slut i och med döden. Alltså när du läggs i graven eller du kremeras, that's it. Och därför gäller det ju att suga ut så mycket som möjligt här och nu. Låt oss äta och dricka, för imorgon ska vi dö, sa man redan på Paulus tid. Och visst kan man säga att det är ett signum för många idag. Men ändå är det så att de flesta orkar inte leva med en sån världsbild. Och jag tror att det beror helt enkelt på, precis som Bibeln säger, att Gud har lagt ner evigheten i människans hjärta. Och därför så söker man hela tiden något mer. Men man landar inte oftast i kyrkan kanske, utan många i vår tid och i vårt land landar i ett österländskt tänkande. Tänk på reinkarnationen, hur populär den har blivit. Du återföds igen till någonting annat, ofta i vår kultur då till något bättre, något positivt. Det här till skillnad från hinduismen, där är reinkarnationen en förbannelse. Tänk att du måste födas 8,4 miljoner gånger innan du blir fri ifrån lidande och död. Om minsta felsteg du gör här och nu så halkar du ner en bit på skalan. Idag har vi också alla de här böckerna som talar om nära döden upplevelser. Människor som berättar om vad de har varit med på andra sidan. Och så kommer vi tillbaka till livet. Och det är många som slukar de här böckerna och skapar sig en bild av vad som väntar efter döden. Vem ska man lyssna till? Vem är trovärdig? Trovärdig att verkligen tala om för dig och mig vad som händer efter döden. Jag tror att det finns bara en. Och nu säger du, ja, nu är det som i söndagsskolan. Det är bara ett svar, det är Jesus. Ja, men det är det också i det här fallet. Han som själv lämnade himlens härlighet och kom hit ner till jorden. Och han som talade om de här sakerna med den mest naturliga auktoritet när fariseer och andra frågade honom om livet efter detta. Och han som är den enda i världshistorien som själv har brutit dödens bojor, som har stått upp igen, som har besegrat döden. Så är det någon som vi ska lyssna till vad gäller vad som händer efter döden, så är det Jesus. Och det som apostlarna, som han inspirerade, har sagt i det här ämnet. Och vi tar nästa bild här. Jag har bara några frågor här som händer. Vad händer direkt efter döden? Det är en fråga som många har, eller hur? Vad händer egentligen direkt efter? Vad händer med alla de som vi vet har gått bort? Vad händer i nästa ögonblick? Och Jesus, han talar om det. I Lukas 23, vers 42-43, så möter vi Jesus på korset tillsammans med rövarna. Vad säger Jesus till rövaren, som säger så här i vers 42? Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Då svarar Jesus, sannerligen redan idag ska du vara med mig i paradiset. Redan idag. Här är en man som ångrar sitt onda liv. Tala om att få möta nåd när man har liksom förstört hela sitt liv. Och precis där, någon timme innan man ska dö, så vänder man sig till Jesus och ber om nåd. Och Jesus säger, ja, du ska få vara med mig i paradiset redan idag. Det är fantastiskt. Det här upprepas i en liknelse Jesus ger, ni vet, om den fattige mannen och Lazarus i Lukas 16. Och i och med att Jesus faktiskt namnger den fattige, så tror man att det här är en verklig person som Jesus och kanske hans åhörare visste om. Det var en fattig tiggare som hette Lazarus. Han satt där utanför den rike mannens port. Åhörarna kände säkert igen berättelsen, och Jesus talade om hur gick det för dem. Jo, direkt efter döden så togs den fattige Lazarus raka vägen in i det som Jesus här talar om, paradiset, och fick vara tillsammans med Abraham, som ju var liksom den största i den judiska historien. Medan då den rike mannen, han förs direkt till dödsriket, och han säger: här plågas jag i de här lågorna. Jesus är tydlig. Det finns en skillnad. Idag vill vi släta över det där och tala om, ja, men på något sätt kommer nog alla till himlen. Jesus säger: nej, det är inte så. Det finns en dubbel utgång. Och Jesus är tydligare än någon annan om den här dubbla utgången. Men vad fantastiskt, alltså i nästa ögonblick, de som har dött i tro på Jesus, så säger Jesus: de får vara med mig i paradiset. Direkt i nästa ögonblick. Så då kommer vi ju till nästa fråga. Ja, men var finns de nu då? Om vi tar fråga nummer två här. Var finns då de som dött i tron på Jesus? Ja, vad är paradiset? Jesus talar om det här med lite annorlunda ord. Även apostlarna gör det. Därför att Paulus, han säger: ja, men jag vill så gärna leva kvar för er skull. Men på samma gång, säger han i Filipperbrevet 1:23, så skulle jag längta jag efter att bryta upp och vara hos Kristus. Eller vara hemma hos Jesus. Och i Andra Korinthierbrevet 5:8 så säger han också att detta att flytta bort från kroppen och vara hemma hos Jesus, det är mycket bättre. Smaka på de orden. Hemma hos Herren. Det finns alltså en osynlig dimension som är dolt för dig och mig, precis som det här fantastiska som jag tycker Marina läste här i början om tvillingarna där i moderslivet. Det fanns en värld där utanför, den var dolt för dem, men den var lika verklig. Och där fanns ett hem. Jesus säger ju om detta, och det här läser vi ofta på begravningar, Johannes 14:2. I min faders hus finns många boningar. Om så inte vore så skulle jag säga att jag går bort för att bereda er rum. Och om jag än går bort för att bereda er rum så ska jag komma tillbaka. För att ni ska få vara där jag är. Ibland så tänker väl du och jag väldigt mycket på himlen som någonting väldigt avlägset. Eller hur, den här sången: vi ska fara bortom månen, vi ska fara bortom mars. Vi ska fara bortom Vintergatans stjärna här med hast. Ja, den låter ju underbar. Jag tror inte riktigt på den sången. Kanske du blir chockad. Nej, jag tror inte att det är så att himlen ligger så kolossalt långt borta bakom stjärnevärld och allt detta. Jag tror att det är en helt annan dimension som kan finnas närmare oss än vad vi tror. Precis som det här med barnen där i mammas mage. Men det är en annan dimension. C.S. Lewis beskriver den här i Narnia-böckerna. Alltså, barnen går igenom, ni vet, en garderob, eller de går igenom en port någonstans, och så är de vips inne i en helt annan värld. Den finns där parallellt med den här världen. Vet du, till och med vetenskapsmän idag, de talar om att det finns parallella världar, parallella universum. En del menar så många som 7 stycken. Till och med de börjar liksom fundera i de här banorna. Så det är inte alls konstigt det här. Det finns en himmel, det finns en annan dimension. Där finns de döda nu hemma med Jesus. Vad gör de nu då? Det är den lite tredje frågan här. Vad gör de nu? Vad gör de döda nu? Jag ska se om jag får fram den. Jag har bara satt det här som hjälp för att ni ska hänga med. Ja, alltså Bibeln är väldigt tydlig om faktiskt att de som har dött i tron på Jesus, som nu är hemma hos Jesus, också lever ett medvetet liv. I Uppenbarelseboken kapitel 6 så möter vi de här martyrerna som vi hörde här i början. Det är martyrernas dag idag. Det är förbön för martyrerna. Det har aldrig funnits så många martyrer som det finns idag. Aldrig i hela världshistorien så många som idag. Som dör för sin tro. Och vet du att till och med vi i Sverige medverkar till att de här martyrskaran ska ökas. Genom att skicka troende afghaner tillbaka till Afghanistan. Och jag hörde bara häromdagen om några som kände de här, så här, vi har inte hört från dem på flera år. Och hade de levat så hade de kontaktat oss. Vi skickar tillbaka, vårt land skickar idag tillbaka troende till en säker död. Så vi ökar martyrernas skara. Men i alla fall, här möter vi martyrerna i Uppenbarelsebokens 6:e kapitel och vers 9-11. Där står det, när lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd. Och de ropade med hög röst. Hur länge, du heliga och sannfärdiga härskare, ska du dröja med att hålla dom och utkräva hämnd för vårt blod på jordens invånare? Åt var en gavs en vit klädnad och de blev tillsagda att vara stilla ännu en liten tid tills deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom de själva hade nått sitt fulla antal. Det är rätt märklig vers där. Där finns martyrer i himlen. Och de ropar till Gud, hur länge dröjer det innan du håller dom? När de var på jorden så bad de för sina bödlar. Det gjorde Stefanus, Herre, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Men de vet också att okej, även om det är nåd nu så kommer en dag då det blir dom, därför att Gud är rättvis. Och de väntar på den dagen. De är medvetna. De är medvetna. De är medvetna också om vad som försiggår på jorden. De är medvetna om hur deras bröder och systrar lider. Och i Hebreerbrevet 12:1 så står det att vi som är här nere, liksom bilden av en arena, alltså nu när vi är omgivna av en sådan sky av vittnen, säger författaren där. Låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Vi har en sky av vittnen. Vilka är de då? Jag tror, och jag vågar påstå, att det här är inte bara änglar. Det här är också alla de som gått före. Alla de som har trott på Jesus, som gått före. Som nu liksom finns där på den himmelska läktaren. Och liksom hejar på och ivrigt följer vad som händer. Vi läser ju i Uppenbarelsebokens 2 och 3 kapitel hur Jesus nära följer vad som händer i församlingarna på jorden. Och skriver till dem. Varför skulle inte han också inviga alla de som är tillsammans med honom? Varför skulle inte Kristi kropp där vara intresserade av att ivrigt följa det som händer Kristi kropp på jorden? Jesus säger ju att det blir glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Och det är inte bara änglarna som gläds. Det är alla de andra. Och det talas om i Uppenbarelsebokens 5:8 om de heligas böner som stiger upp som en rökelse. Varför skulle det inte också inkludera de heliga som nått himlen? Du, vi uppmanas aldrig att be till helgonen. Bibeln är väldigt tydlig med det. Aldrig att be till helgonen och inte heller att be för dem som redan är döda. För de har så att säga gjort sitt val på jorden. Men däremot tror jag att de är med i förbönen för oss. Det heligas böner följer oss. Sen vet vi att det de mest gör, och det vet vi av andra avsnitt, är att lova och prisa Gud. Och ge honom sin hyllning. Det är vad de mest gör. Men de är också intresserade av vad händer här. Det är de. Därför att den tid, och det ska vi se lite längre fram, när de helt har glömt allt, det är nya jorden, nya himlar och ny jord. Det kommer lite längre fram. Men nu finns de med i förbönen för oss. Okej, säger du då. Men hur ska vi då tolka nästa fråga där? Hur ska vi då tolka orden om de avsomnade i 1 Thessalonikerbrevets 4:13-18? Där det ju står att de har somnat in. Och vi hör ofta att de sover ju i mullen tills de vaknar upp. Hur i all sin dag tolkar man det då? I 1 Thess 4, vers 13-18, där står det ju vi vill att ni ska veta hur det går med dem som avlider eller har avsomnat, som det också står i grundtexten. Så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Och sen fortsätter han att berätta om när Jesus ska komma tillbaka. Han ska stiga ner från himlen, och då ska de som är döda i Kristus uppstå först. Och sen ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos honom. Tala inte det för att de ligger där avsomnade tills den dagen. Låt oss ta igen Jesus som exempel. Han dog. Han begravdes. I förhållande till oss och i förhållande till alla de som sörjde honom så var han avsomnad. Han var död. Men vad står det om Jesus? Ja, han sa ju till rövaren, idag ska du vara med mig i paradiset. Det står också i första, i andra Petrusbrevet att i anden gick han direkt efter sin död bort och utropade ett budskap om seger för andarna i fängelset. Alltså Jesu kropp låg där, den sov i förhållande till det nuvarande livet, men hans ande var fri. Han var redan i paradiset, han var redan hos sin far. Och jag tror att det är så. De sover i förhållande till oss, i förhållande till det här jordelivet. Men de är allra i högsta grad vakna i förhållande till den eviga världen. En dag ska också anden och kroppen förenas igen på uppståndelsens dag. Den dagen kommer när Jesus ska komma tillbaka. Precis som Jesus kom tillbaka och förenades med sin kropp och stod upp igen. Och då är sista frågan, okej, hur kommer då evigheten att se ut? Hur kommer evigheten att se ut? Vet du, Bibeln talar inte om en evighet för dig och mig långt, 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 långt där borta. Utan vad talar Bibeln om? Ja visst, i första Thessalonikerbrevet att vi ska få lyftas upp Herren till mötes i rymden. Men vad händer sen? Jo, i Uppenbarelseboken kapitel 21 talas det om en ny himmel och en ny jord. I vers 1 och 2. Och sen talas det om i Uppenbarelsebokens kapitel 21 och vers 10-11 om att Johannes såg Jerusalem komma ner från himlen som en brud klädd för sin brudgum. Kom ner till jorden. Och så får vi en fantastisk framtidsvision i Uppenbarelseboken 21 och 22 om hur himmel och jord liksom möts och en ny jord där rättfärdighet bor. Fullständigt fri ifrån all död, ifrån all miljöförstöring, från allt lidande. Renad, säger Petrus genom eld, men ändå samma jord som har blivit totalt ny genom det Gud gör. Och så får vi se liksom paradiset komma ner igen på jorden, precis som Gud hade tänkt från allra, allra första början, när han satte människorna här i paradiset. Alltså Gud har inte gett upp sin första idé. Då skulle han vara en förlorare och djävulen en stor vinnare. Nej! Paradiset kommer tillbaka. Återupprättat på en ny syndfri jord. Och i den här nya världen, på den här nya jorden, ska Gud fullborda allt som han hade tänkt. Och där ska du och jag få vara. Medskapare, utnyttja vår fullaste potential. Där kommer vi få höra brassband som, ja, även om det här var fantastiskt, så kommer de vara ännu mer fantastiska där. Och allting liksom blir 1000 gånger bättre i den nya världen. Och där kommer vi definitivt att glömma den gamla världen. Där kommer vi aldrig mer minnas den gamla världen. Då är vi framme, då är vi hemma i ordets rätta bemärkelse. Till slut, hur påverkar det ditt och mitt liv här och nu? Det är den viktigaste frågan, eller hur? För mig är det nog så här att som kristen är jag på väg hem. Döden är bara porten in till något mycket underbarare än jag någonsin kan föreställa mig. Och därför säger Paulus, trösta nu varandra med dessa ord. jag är på väg hem. Men också, lyssna nu, allt jag gör här nere, det liksom pekar fram mot den här nya verkligheten, ny himmel och ny jord. Och Bibeln säger att allt du och jag gör av kärlek till Jesus, precis som vi sjunger i sången, äger ett värde och består för evigt. Jag kan alltså investera, jag kan samla skatter i den kommande världen genom att satsa på Guds rike här och nu. Randy Alcorn säger i sin stora bok om himlen så här: vad som består för evigt är varje tjänst för någon behövande, varje krona jag ger för att föda de hungriga, varje glas kallt vatten jag ger till den som är törstig, varje investering i mission, varje bön för någon som lider, varje insats i en organisation, varje ögonblick jag tillbringar för att ta hand om små hjälplösa barn. Du och jag får skörda i evigheten det vi har sått här. Och vet du, det här motiverar mig att leva helhjärtat för Jesus. Petrus säger i andra Petrusbrevet att den här gamla världen, den ska brinna en dag. Den ska gå under innan den nya himlen och den nya jorden kommer. Därför säger Petrus hur viktigt att vi lever helhjärtat, heligt för Jesus. Och att vi ser till att vi får med oss så många som möjligt. Vi ska inte vara nöjda med oss som sitter här. Vi ska se till att vi får med oss alla Skillingaresbor, alla Jönköpingsbor, så många vi bara kan. Eller hur? Och så kan du och jag vara optimistiska. Det blir inget bittert tragiskt slut. Gud ska ha sista ordet. Att vänta på himlen eliminerar inte den smärta du och jag känner här och nu så ofta. Men den förminskar den och den sätter den i ett rätt perspektiv. Och så till slut så fylls vi av en oändlig tacksamhet. Därför i Hebreerbrevet 12 och 28 så står det så här. Och lyssna nu på de här underbara orden. Hebreerbrevet 12 och 28. Vi får ett rike som inte kan skakas. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud så som han vill med vördnad och fruktan. Låt oss vara tacksamma, ska vi be. Tack Gud för att du har skapat något så underbart, att du har berättat så fantastiskt för oss och för alla som tror på dig. Att vi får vara på väg mot detta fantastiska mål. Hjälp oss då att leva så att vi investerar i den här framtiden här och nu. Och att vi inte är så dumdristiga, att vi liksom är så kortsynta att vi bara ser till det närvarande. Där vi kan ha blicken riktad mot det som aldrig någonsin kommer att förgå. Och investera i ditt rike. Och leva för dig ännu mer. Amen.